Nå, från första anförandet i utskottet vid kyrkomötet 58 fanns den sobra tonen, viljan att argumentera sakligt, respekten för motståndarens djupaste motiv. Det var vad Bojas berättade i kyrkomötet. Under arbetets gång växte respekten för sakens inneboende allvar. Eftersom den, för alla parter, rörde sig om en trosfråga, en bekännelsefråga, en samvetsfråga. Så var det alltså i utskottet, inte så i den allmänna debatten 58 dessförinnan. Och så skulle det fortsatt icke vara. Ingen sober ton, ingen respekt för sakens inneboende allvar. Svenska kyrkan lär sig att leva med en teologisk fråga som avgjorts politiskt och kyrkopolitiskt och inrättade sig till det enkla läge. Det betyder i klartext att de flesta inte ville prata om saken. Inte tala om rep i hängdmans hus alltså. Och kanske en del gillade läget, det som statsrådet formulerats. I egenskap av folkkyrka i viss förbindelse med staten måste kyrkan beakta den av folkets ansvariga representanter genom riksdagen uttalade åsikten i frågan om kvinnliga präster lika väl som en rådande opinion inom det speciella kyrkfolket. Det speciella kyrkfolket var ordet. Handlingsutrymmet 58 var begränsat. Och därmed sattes också gränser för vad som skulle gå att hantera. Samvetsklausulen tänktes av överheten gälla på politiskt sätt. Det vill säga tills man kunde bli av med den. Motståndarna var ju äldre präster. Saken skulle lösa sig själv. Men så skulle det inte riktigt bli. Det behövdes insatser. Men det tog några år. Klausulen ifrågasattes 75 och föll 7 år därefter, därför att lagen om kvinnans behörighet till prästlig tjänst avskaffades och ersattes av den vanliga lagen om jämställdhet. Domprost Karl Strandberg kom ut från det kyrkomötessammanträdet och sa: aldrig hade jag väl trott att jag skulle få vara med om att avskaffa lagen från 1958. När den föll så uppfattades samvetsklausulen som en motivförklaring. Och så hanterades alltså en utfästelse som var Svenska kyrkans egen, inte statens. Det var inte staten som fått ihop klausulen utan kyrkan själv. Det här är, tycker jag, en etisk komplikation. Kan den falla så enkelt? Det var också Karl Sandbergs fråga. Kyrkan kan inte hantera sina givna förpliktelser och utfästelser så enkelt som en stat kan. Nå, den sobra tonen, viljan att argumentera sakligt, respekten för motståndarens djupaste motiv präglade inte åren efter beslutet. Ekumeniska synpunkter, 58, nej, det var enligt departementschefens svåra att bedöma. Departementschefen kunde emellertid inte föreställa sig att dessa ekumeniska konsekvenser skulle kunna bli till skada för Svenska kyrkan och finner därför att ekumeniska hänsyn inte får utgöra hinder för reformen. En sådan argumentationstyp brukar kallas argumentum ad ignorantium. Han kunde inte föreställa sig, och alltså var det inte så. 58 års beslut gav Svenska kyrkan en teologiskt djupgående konflikt som späddes på med konsekventa kyrkopolitiska beslut, inte minst när det kom till utnämningspolitiken. Egendomligheten var att Svenska kyrkan inte kunde hantera frågorna. Inte ens efter att biskopsmötets bibelkommission år 1970 dömt ut hela beslutsprocessen. Så bör det inte gå till när en ordning ändras som har hävd ända från urkristendomen och stöds av auktoritativa ord i Nya testamentet. Det var ju en sån utskåpning att tystnaden som följde på den domen från biskopsmötets egen bibelkommission borde ha väckt uppmärksamhet. De enda som ville diskutera den här kommissionsrapporten var de dissiderande alltså svensk pastoraltidskrift. Ingen annanstans fördes en diskussion om bibelsynsfrågorna vid den här tiden. Det hade jag glömt tills jag fick anledning att gå igenom det hela. Det säger någonting. Har vi en kyrka där den teologiska diskussionen egentligen är oönskad? När BM-dokumentet kom 1982 så redovisades konfliktfrågor om dop, nattvard och ämbete. Då kunde man ju tänka sig en slags nyorientering, eller försök till nyorientering utifrån det ekumeniska. Så blev det inte. För egen del hade jag ju börjat tveka inför ämbetsreformen när jag såg dribblandet och ljugandet och läste på och såg mer av den varan. Carl Arvid Hesslers bok Statskyrkodebatten 1964 hör till det som jag som ung läste och insåg att i vart fall fanns tabuiserade frågor att ställa. Och det finns det fortfarande. Carl Arvid Hessler, Statskyrkodebatten, världen om läsning. Får jag ta en liten parentes? Alltså, mitt olycksöde var ju att jag kom från en jämställd familj och begrep att det här var en teologisk fråga. Och tänkte att det är väl ingen som kan hoppa på mig för bristande jämställdhet som är fostrad av kvinnor i ett sådant sammanhang. Det blev helt omöjligt att göra. Det var en felbedömning kan jag säga. Det var också en felbedömning att försöka tänka om. För jag var hos Margit Sahlin och gick i högmässan hos henne på Österskär. Långt innan någon av Svenska kyrkans biskopar i den uppsättning som gällde under min tid som församlingspräst hade gjort det. Jag brukar fråga dem, när gick du första gången till nattvarden hos en kvinnlig präst? Och det oklart svar från Anders Weyryd, han sa, ja men vi bodde ju inte nära heller. Då sa jag, jo inte jag heller, men jag åkte dit. Det är skillnaden oss emellan. Problemet var att när jag kom hem och skulle försvara reformen så läste jag på. Och det var inte särskilt nyttigt. Det kostade mig i lön och pension och ansvarsuppgifter. Jag kom på något annat när jag var rätt ung. Jag kom på att en massa präster inte i kristen mening trodde 1958 års ämbetsreform. De trodde den inte. De ställde in sig i ledet, tyst och stilla. De hade inte läst på. De kunde inte för egen del vikta argumenten. Men de tog inte heller risken. De anpassade sig. De gjorde karriär. Det kom jag också på. Från 1989 satt jag i dåvarande kyrkostyrelsen, Svenska kyrkans centralstyrelse och dess arbetsutskott. Jag hade varit med 3 år från 86 som ersättare. Och det finns tillfällen till samtal när man umgås och funderar över ämbetsfrågan. Jag fruktar att det var jag som drev tanken på en samtalsgrupp. Om vi fick bort smutsargumenten och misstänkliggörandet kunde vi i varje fall få en friskare konflikt, tänkte jag. Där var för övrigt professor Gustav Wingren och jag rörande överens på punkten att debatten har egentligen aldrig börjat, fast alla sa att saken var uttjatad. Renorda då en konflikt för att kunna hantera den. Det blev en samtalsgrupp med ledamöter från biskopsmötet, Jonas Jonsson, Henrik Svenungsson, Ragnar Persenius, från Svenska kyrkans centralstyrelse, Monica Andersson, Kristina Odenberg, Gösta Vrede, från AKF, syster Inge Jonsson, Med Lindgren och Kjell Pettersson, och från synoden Göran Beijer, Maja Nordström, Dag Sandahl. Rapporten kom. Som sekretariat i den gruppen fungerade Ragnar Persenius och jag. För att hälla lite myror i byxorna på Ragnar brukar jag påpeka. Vi två skrev texter. Du med lön och jag på fritid. Det är så det går till. När rapporten kom, ja fel, under tiden höll jag på att skriva en bok som sen kom att hitta Kyrklig splittring med några detaljanalyser och en massa bibliografier. Hur var det egentligen? Och där då jag fick tag på Margit Sahlins brev. Ingen har sagt att jag inte fick läsa dem. Jag blev långt, men det är intressant ändå. Eftersom jag är så samvetskänslig, jag tänkte, man ska inte läsa andras brev. Jag bodde i Ragnar Persenius lägenhet med Anders Björnberg. Och det var hit och dit. Ja, men om jag inte kopierar dem nu så kan de gömma undan dem. Ja, men man ska inte göra så, för det var ju hennes brev och det var liksom mycket personliga brev till Hultgren. Och det var saker som ingen visste någonting om. Fram och tillbaka, en svettig sommarnatt. Till sist bestämde jag mig för att i vetenskapens namn kopiera rubbet och ta hem det. Så är det också. Jag har en kapsel som heter Margit Sahlins brev till Gunnar Hultgren. När den här boken Kyrklig splittring sen kom så var det fest i Uppsala. Och Margit Sahlin kom sättande med gräsmatta och ropade: Dag, Dag, du har skrivit en utmärkt bok. Men hur i all världen fick du tag på mina brev? Men Margit, de låg ju i Hultgrens arkiv. Men det betyder att man kan inte skriva brev till biskoparna. Nej, Margit, det kan man inte. Hur ska man göra då? Man ska ringa, Margit. Man ska ringa. Ja, samtalsgruppen kom en stycke väg, men inte längre, när representanterna för biskopsmöte och centralstyrelse var klara över att vi inte tänkte ändra position. Fast vi var rätt nöjda med att samtalsgruppen markerat att frågan verkligen var en fråga, alltså inte en icke-fråga. Vi hade skrivit i rapporten att det fanns två teologiskt hedervärda uppfattningar. Den saken formulerade Ragnar Passenius och jag oskyldig. Men jag uppfattar att meningen säger det som gällde 1958. Alltså, de som tänker på annat sätt än jag är inte teologiskt ohederliga. I kyrkoämbetet enhet upprepas också vad den statliga utredningen konstaterat. Själva grundproblemet ligger i att Svenska kyrkan godtar två uppfattningar som förenliga med sin bekännelse. Det är så mycket i rapporten som har kunnat resultera i häpna insikter vid studiesamlingar. För där skulle rapporten enligt plan hanteras. Så blev det inte. Margit Sahlin sa, det var då för väl att vi fick stopp på det där. På ett sätt hade hon dessvärre rätt. 1993 valdes en avväg i tanke att detta var framtidsvägen. Men gruppen hade tillsammans sagt, varje gång vi väljer ovänskap, oförsonlighet och maktspråk istället för att söka enhet och sanning förvärras situationen. Jag tror att det var jag som formulerade den meningen. Vad hände? Biskoparna höll inte. Kanske hade de läst Expressen 12 augusti. Ärkebiskopen daltar med kvinnohatarna. Eller tidskriften Kvinnosyn. Rensa ut lagbrytarna som döljer sig bakom kyrkportarna. Och Margit Sahlin krävde klara besked 4 september i Svenska Dagbladet. Kan man verkligen på detta sätt ifrågasätta de kvinnliga prästernas existens? Som om det var det gruppen hade gjort. Biskoparna hade alltså blivit episkopalt nervösa. De var dock eniga. Somliga vill vara otydliga, men biskopsmötet valde den 6 oktober 1993 att markera. Med anledning av samtalsrapporten Kyrka, ämbete, enhet vill vi som biskopar tillsammans och för vår del ange följande. Som biskopar har vi ansvar för enheten i kyrkan och för att alla ska kunna känna absolut trygghet i kyrkans själavård. Det innebär att vi kommer att prästviga endast dem som inte underkänner giltigheten i andra prästers vigning och sakramentala handlingar i vår kyrka. Varje präst är kallad att i liv och arbete söka fördjupad enhet i bekännelse och gudstjänst. Att Gunnar Weman i en intervju i Ekot under kyrkomötet lanserat idén om fler stift med tanke att någon motståndare skulle kunna bli biskop animerade andarna och hör till bilden. Biskoparna Hammar och Wadensjö var upprörda. Kyrkopolitiker en masse också. Och Weman tvingas ta tillbaka idén redan samma dag som man kunde läsa när man läste Hasse Boströms krönika i Svenska Dagbladet 7 oktober. Redan samma dag. Med biskoparnas klargörande förändras frågan från att ha handlat om pastorala svårigheter där blir en fråga om bekännelsen utan att bekännelsefrågan hanterats som en sån. På sikt kanske frågan löses med det som Dag Sandahl föredrar att kalla yrkesförbud som Hasse Boström skrev. Biskoparna blev sedan överkörda av 1994 års kyrkomöte. Det slogs fast att den som ska prästvigas måste bejaka kvinnliga prästers vigning och ämbetsförvaltning. Alltså inte underkänna utan bejaka. När det hände så ropade biskopen John Arvid Hellström. Skrek han palatskupp eller skrek han
konstitutionell
kris? För hade ju kyrkomötet tagit över det som skulle vara biskoparnas ansvar. En generation senare menar jag att här var den avgörande vändpunkten. Och mycket följde i dess spår. Tillfället kommer långsamt flygande och sätter sig, men lyfter sen snabbt. Vi som satt i gruppen behöver inte skämmas. Vi gjorde ett hyfsat gediget arbete med de resurser vi hade. Det var biskoparna som vek ner sig. Och resultatet av samtalsgruppens vänliga samtal och ansträngningar blev hårdare tag mot dissidenterna utan att själva rapporten kom att diskuteras någonsin någonstans. Med lögnen som vapen och sveket som verktyg har ämbetsreformen införts och genomförts. Jag undrar för egen del vilken slags fromhet det är som inte förmår genomskåda detta elände. Och förresten har jag lärt mig vad ordet elände betyder. Främmande land betyder egentligen. Främmande land. Elände. Jag menar fortfarande att vägvalet 93-94 var ett verkligt vägval. Vi kunde med att klara en frågas komplexitet ha normaliserat det som är kyrklig splittring till ett tillstånd att leva med. Så blev det inte. De hårda gränserna dras upp från 93 till 2017, som är det senaste kyrkomötesbeslutet, att också den som ska vara underordnad arbetsledare måste bejaka. Kan då ämbetskonflikten helt frikopplas från allt det övriga som hänt och icke hänt i Svenska kyrkan? Det tror jag inte. För det handlar om den kyrkliga identiteten. Och allt blev inte som det sa det skulle bli. För med reformen 58 skulle folk hitta vägen tillbaka till kyrkan och kyrkolivet skulle vitaliseras. Men säg som det är. Säg pytsan. Betydande krafter ville göra Svenska kyrkan till en annan kyrka. De lyckades med hjälp av välvilliga, de som inte förmådde eller ville se vad som skedde i det som syntes ske. Det fortsatte som vanligt fast allt inte längre var som vanligt, utan i grunden förvandlat, steg för steg. Ska det ändras är det alls inte oviktigt att ändra just ämbetet från att vara en urstruktur i kyrkan där blir något annat, kanske ett vårdyrke i religionsbranschen. Urstruktur i kyrkan har jag nyss lärt mig att det ska heta. Det är Helmut Merkleins avhandling från 1973 som heter Das Amt in dem Epheserbrief. Tysk. Ointressant den första 200 sidorna, för det är bara tyskt, men sen var det rätt intressant. Alltså en urstruktur som hör samman med allt det andra. Det är vad ämbetet är. Ja, så vi får säga som det är. I den här frågan är det mycket som alls inte är pytsam. Annika.
Ja, jag är väldigt glad att vara här. Tackar för inbjudan. Hörs det? Jag kan prata väldigt högt, så att säg till annars. Och jag har uppfattat min roll att respondera kanske på dig idag. Och sen kommer vi också ha flera respondenter här. Men jag, efter att ha lyssnat på Dag här, så ni vet ju också, många har, vi har ju varit med här under 1993, att jag då är en av de skyldiga till detta. Att den här samtalsgruppen och projektet kring samtalsgrupper om kyrka, ämbete, enhet runt om i Sverige inte blev av. Jag och Johanna Andersson, numera Andersson, tidigare Almer, var aktiva i den diskussionen. Och jag ska ge en bakgrund till det. Det var en väldigt viktig diskussion för oss att ta. Jag hade också min första konflikt med en biskop. Det har kommit att följas av väldigt många efter det. Med Henrik Svenungsson, som då var min prästvigningsbiskop. Jag hade prästvigningsordinerats, ingått i tjänst 2 år tidigare, den 6 januari 1991. Och det var Christer Stendahl som var min biskop, som lämplighetsprövade mig, men han gick i pension, som ni vet, precis där i början av 90-talet. Så Henrik Svenungsson blev sen den som fick ta över mig. Vi hade och har efter det här 1993 också haft en väldigt god relation. Men det var ganska kritiskt, för jag gick ut i en väldigt hård kritik mot honom som en av deltagarna i den här samtalsgruppen. Och det som var det stora bekymret för Johanna och mig var, ja, det var egentligen tre bekymmer var det. Det första bekymret var ju naturligtvis själva formuleringen med ordet hedervärda. Och nu som Dag beskriver det så kan det ha varit en ögonblicksbild från 1958 eller ja, senare delen av 50-talet. Men för oss så var det här en oerhört besvärande att den ståndpunkt som underkände oss var hedervärd. Att det faktiskt fanns olika ståndpunkter i den här frågan och olika teologiska slutsatser, det hade vi ju inga problem med. Det är ju ett faktum. Det är ju i sig inte en fråga för tolkning. Men däremot att man benämnde det för som hedervärt, det var vårt grundproblem. Att tolkningsmässigt hedervärda ståndpunkter tror jag det står. Jag har en tavla hemma, parentes, som Johanna målade till mig när jag fyllde 30 år. Och där är en av de här, hon har gjort det som en sån här Modesty Blaise-serie. Och en av de rutorna där står det just tolkningsmässigt hedervärda ståndpunkter. Det är koder som väldigt få som ser den där tavlan begriper. Men vi som var med, vi förstår ju. Jag tror både Dag och Yngve, var sitter du? Har sett den? Ja. Det första då var som sagt den formuleringen. Och det andra var att man hade fortsatt att ägna kyrkliga och personella resurser till den här frågan som vi ju då uppfattade med den historieskrivning och också den uppfattning vi hade då som jag delvis har så ansåg vi att den var färdig, behandlad, avslutad, utredd. Och att det här tog kraft och energi från det som var kyrkans uppdrag och den utmaning, för att då tala ett politikerord, som vi uppfattade att kristendomen hade i Sverige. Och frågan präglade nästan alla möten vi hade med människor, den präglade debatten, den präglade journalisternas syn på kyrkan. Det tog enormt mycket fokus och vi ville ett slut på det helt enkelt. Så vi kunde ägna oss åt våra arbeten. Jag tror till och med att jag skrev tillsammans med en kollega i Svenska Dagbladet om det. Låt oss vara i fred och sköta våra arbeten, tror jag rubriken var. Så det var en sak, det var två av de sakerna. Men sen också den tredje var att det här då skulle fortsätta. Att man skulle ha samtalsgrupper om oss över hela Sverige och väcka till liv det här hela tiden. Och det var inte så konstigt att vi reagerade så, och jag tycker fortfarande att det var en rimlig reaktion. Det var också en, då låg dels på ett reflekterande intellektuellt teologiskt plan, men också på ett känslomässigt att vi då skulle liksom matas in i detta, att vi var inte självklara. Det som vi hade matats med under hela studietiden och lämplighetsprövningar och annat. För det tror jag, och det har jag talat om förut, att det är viktigt att se att det handlade om att vi, den här frågan var oerhört central liksom, i det man skolades in i. Jag kommer ihåg av sista dunken Kerstin Lindqvist, en mycket, mycket skicklig person på många sätt och ett stort stöd för många människor. Hon sa till mig precis innan prästvigningen, är du teologiskt färdig bearbetad och är du teologiskt förberedd på ämbetsfrågan? För det här var liksom, den här fiendebilden som man målade upp hade ju liksom en rad olika funktioner. Och att det var liksom ett sånt krig som hade pågått och där den teologiska synen med kvinnor i ämbetet hade segrat och att detta var liksom avgörande för oss på många sätt. Det var liksom den synen vi levde i. Och att det fanns en väldig polarisering och demonisering av motståndaren. Sen fanns det ju saker som hände, det vet vi ju. På tal om Margit Sahlin, jag har hört henne berätta och läsa ur sina dagböcker förfärliga situationer som kvinnliga ämbetsbärare råkade ut för. Naturligtvis var det så. Jag ska säga något mer sen om Margit Sahlins arkiv, men det tillhör nutiden. Nu är jag ju i 90-talet. Så att det här, sen så gick ju åren och för mig och för säkert flera andra så gick det ju också upp för oss successivt att den här frågan både splittrade och polariserade, men den skymde också en rad andra saker som så att säga, ifrågasatte den här fiendebilden. Det vill säga frågor om kyrkosyn, eklesiologi, om soteriologi, om antropologi, en rad olika frågor där vi kunde ha samsyn över de här fiendelinjerna. Och när man insåg det och började formulera det, så slås det ju igen ganska många dörrar, kan man väl säga. Och det tog mig ganska lång tid att, även om jag inte riktigt, det är ju helt sant att det här var en fråga som, där politiken gick in och drev på, absolut. Men det fanns ju också en syn bland kyrkliga där man bejakade det här. Så att det här är inte en svartvit bild, en ganska komplex bild. Men om man lyfter fram det här med att man driver igenom någonting, precis som du sa, Dag, jag har någon formulering från dig här, med lögnen som vapen och sveket som metod, och att det finns frågor som inte får diskuteras, och om vi har en kyrka där teologiska diskussioner är ointressanta, det är ju allra högsta grad levande idag också. Och det här är ju ett mönster. Nu är det den här frågan vi diskuterar, men vi skulle kunna diskutera en annan, och där ger jag dig rätt. Det har jag både själv erfarit och skrivit om. Att det här är ett mönster där den politiska sfären har under hela förra decenniet i stort sett velat vara, eller åtminstone sedan 1930-talet, velat ha kyrkan som sin plattform och sin arena. Ett slags salighetsverk som man formulerade då. I modern tid så formulerar Anna-Karin Hammar, präst och i Uppsala, det som att vi ska ha ett religionsministerium. Och det är mycket möjligt att vi har fått det idag. Och att det är politiska metoder som man använder. Och att kyrkan inte har sett som en frizon, som någonting annat, som ett annat element. Som en helt annan situation. Det gör det rätt i, absolut. Och att man inte heller argumenterar sakligt. Och det allvarligaste är väl att just detta att det inte har funnits ett intresse av teologiska diskussioner. Men jag måste säga att för oss 1993, så, och bitvis för mig fortfarande, så tycker jag ändå att det fördes teologiska diskussioner ändå. Det gjorde det, vi gjorde det, andra gjorde det. Men att, och att vi också tyckte att den här, man kunde gå två vägar, att om den här, man, det kunde möjligen ha varit så att den här frågan då hade, det hade blivit en renare konflikt, man hade kunnat reda ut det på ett annat sätt, men vi såg inte så då, och jag vet inte om jag ser det så idag heller, men vi såg det just som att det här var en fråga som bara tärde och som skymde allt annat, och att vi inte kunde, vi ville bidra till att inte hålla liv i den. Och jag kommer ihåg att jag sa till en journalist på Sveriges Radio att jag på grund av det här inte hade förtroende för Henrik Svenungsson, och detta gjorde honom mycket, mycket, mycket upprörd, vilket jag naturligtvis kan förstå. Men jag kommer ihåg när jag gick ner på Kungsholms torg och postade ett brev där jag, till honom, för på den tiden så fanns det ju inte mejl, som ni vet, och förklarade min ståndpunkt. Jag tror han tog det djupt att jag sa så. Och vi var ju unga kvinnliga präster, så vi var naturligtvis väldigt roliga att ha med i olika program och tidningar och så. Ung, arg feminist, som en kyrkorådsordförande kallade mig, tyckte kanske att det var inte riktigt riktig beskrivning, men i alla fall. Frågan är ju då vad som kunde ha gjorts annorlunda i det här. Och jag vet att 2003 när jag satt i kyrkomötet för påsk, och då satt ju vi i samma grupp dag. Det här är då 10 år senare, och ett otal debatter senare, och för min del ett otal konflikter med biskopar senare också. Så tyckte du att vi faktiskt skulle åka iväg till Skottland och dricka öl och prata om frågan. Och då sa jag till Dag att jag kan ju inte göra det som jag liksom säger att jag vägrar att göra. Men du hjälpte mig där också, för KG Hammar lurade mig i en debatt, kommer du ihåg det?
Mm. Jag minns det. Mm. Jag är nämligen för jämställdhet.
Ja, jag vet.
Och ser jämställdhetsskurkarna.
Mm. Mm. Precis. Jag tycker att kyrkan idag är ju en... Där har ju den här mönstret som Dag har beskrivit fortsatt i en rad olika frågor. Och det finns en enorm stor splittring som går på många olika ledder inom kyrkan. Men att det är det politiska, den politiska retoriken, de politiska metoderna och de politiska verktygen som är de man arbetar med på nationell beslutande eller beslutande nivåer, eller det som är diskursen eller det som har tolkningsföreträdet, om jag säger så. Det är ju ställt utom allt rimligt tvivel att det är på det viset. Och jag vet det också utifrån en horisont att jag själv arbetar som politisk tjänsteman idag. Jag vet ju vilka som är metoderna. Jag vet ju att man rättar sig i leden. Så arbetar alla partier. Jag vet att det är frågor som man liksom inte ställer, inte tar tag i och så vidare. Och att kyrkan är ett helt annat element. Och det är ju en teologisk syn, men det är ju också en politisk. Och det är, jag tror att det är därför det blir så komplicerat ibland i de kyrkliga debatterna. För det finns också en politisk syn här. Där man har, jag sa det väldigt förenklat, en vänstersyn som mer ser att allting, varenda del av människans liv, av samhället, är politik. Medan det finns en mer, om jag uttrycker mig slarvigt, borgerlig syn som inte ser det så, utan som mer har lättare att liksom fungera ihop med tänkandet med att det finns frizoner. Det finns andra delar av samhället där politiken inte ska lägga sig i. Och vi behöver ju inte tänka två gånger när det gäller vilket paradigm det är som råder i de politiska verktyg och metoder som kyrkan idag använder sig av. Och där skulle jag kunna ta enormt många olika exempel från de senaste åren kring att det är utifrån den politiska metrisen som beslut och diskussioner förs i kyrkan. Och det är ju djupt olyckligt. Men det finns ju motrörelser till det här naturligtvis. Och det är ju på allvar nu. Alltså kristendomens överlevnad är på allvar. Om man skulle kunna hitta en läkning i det, att man hittar en samsyn i det som är otroligt viktigt idag om kristen tro. För det var det som gick upp för mig efter många, många år, att det var det politiska som var det viktigaste. Kyrkan som ett politiskt redskap som var det viktigaste för många av mina vänner och vad jag trodde, teologiska fränder. Det trodde jag för att vi var överens i den här teologiska frågan om ämbetet, mer eller mindre överens i alla fall. Så trodde jag att vi hade en samsyn i resten av frågorna kring kristen tro. Och framförallt trodde jag att det var Kristus som var drivkraften och inte det politiska. Men jag hade ju fel på den punkten. Men jag insåg det, så det får väl i alla fall, det är på det viset. Och där finns naturligtvis en avgrund i synen på kyrkans uppgift. Och det är verkligen en avgrund. Och om vi inte får någon förändring när det gäller det, i tillräckligt stor förändring så att diskursen ändras, tolkningsföreträdet ruckas på, så kommer Svenska kyrkan, som ju är kristenhetens flaggskepp i Sverige, alltså det som händer med Svenska kyrkan är viktigt för kristendomens överlevnad i Sverige, så kommer vi att i ännu högre grad bli en folkrörelse som har en fusion mellan vissa tolkningar av kristendomen med delar av det politiska landskapet, och att det blir uppgiften. Det är så, jag har inte skrivit något om det än, men jag ska göra det. Svenska kyrkan är ju remissinstans i en rad olika politiska frågor. Och eftersom jag arbetar med politik i mitt dagliga liv och också skriver remissvar, så är det ingen skillnad i retoriken. Det är alltså politisk retorik som också suger åt sig liksom samtidens då, så att säga, paradord som alla människors lika värde och så vidare. Men som inte talar ett kristet språk. Det är kyrkan som samhällsaktör, som, inte samhällsaktör, som politisk aktör. Och det kommer inte att gå. Oavsett vilken, så att säga, linje man har, hur man ser på politik och tro, så kommer det inte att gå. För det finns så många andra arenor för det redan. Jag skulle kunna säga väldigt många olika saker, men jag tror att Kjell också kommer att fråga. Men det är lite bakgrund till också en resa som jag har gjort. Och där det också har varit, på tal om samtalsgrupp, så kan man ju säga att det blev ju det då, så här 20 år senare. Eller 25 år senare. Ja. Och det här vet ju flera av er redan, men då tog Johanna Almer Andersson och jag risken att ingå i en samtalsgrupp med Dag och Yngve på Öland. Och det är väldigt, väldigt berikande. Men om det här hade gått att göra 1993, jag tror inte det. Men jag vet inte. Jag tror inte det. Jag tror inte vi hade gått 2003 kanske heller. Och sen så också hela den retoriken som präglade millennieskiftet med skilsmässan mellan kyrka och stat. Eller de förändrade relationerna, vilket ju inte har skett, det vet vi ju alla. Det är ju inte så. Tvärtom. Och nu håller man ju från kyrkligt håll på, då nationellt håll på, för omförhandla det här samhällskontraktet. Men där var det ju också skräckscenario då, att om det här sker så kommer kvinnopressmotståndarna då ta över. Men istället har det ju varit så att kyrkan har blivit än mer politiserad. Det har blivit än mer öppningar för politiska nätverk och kotterier och politiska utspel. Vilket är oerhört bekymmersamt naturligtvis. Jag ska säga någonting väldigt kort bara om Margit Sahlin, eftersom du nämnde hennes brev och Margit Sahlins arkiv. Vilket man ju också kan se hur en så viktig kvinnlig aktör. Margit Sahlin var ju viktig på många områden, kyrkligt men också i kultur. När det gäller kulturfrågor och när det gäller akademiska och när det gäller internationella kyrkliga arbete till exempel. Så är det ju så att tillsammans med Madeleine Ahlstedt, som var hennes närmaste medarbetare under många, många år, så bildade jag Margit Sahlin Akademin 2015. Och där har vi kämpat för att Margit Sahlins arkiv ska tas om hand på ett bra sätt. Och jag kan säga att det arkivet är nästan förstört. Det är en total ohörning och kaos. Det är ett av svensk kyrkohistorias viktigaste arkiv faktiskt. Men det är helt kaos. Det finns nu tack och lov ändå i arkivet i Uppsala. Det har varit en lång kamp för att de som så att säga var i styrelsen för Katarina stiftelsen under tiden när den liksom, så att säga, avvecklade Sturegatan och i praktiken avvecklades, hade ingen som helst förståelse för det kulturella och kyrkligt viktiga i detta. Så man har behandlat det här arkivet. Man har liksom helt absurt. Och i det läget så sökte jag och Madeleine stöd hos de kvinnliga biskoparna för att liksom få hjälp med det här. Och de hjälpte i stort sett inte till överhuvudtaget. Och det säger väl också någonting hur det var. Och Margit var ju också, hon var ju borgare, hon hade ju fel politisk uppfattning, om hon nu överhuvudtaget hade någon politisk uppfattning. Och hon var också den som var för dialog, även om hon reagerade väldigt starkt på kyrkämbetet, precis som jag gjorde. Men det säger väl också någonting, och någon gång ska jag skriva om det, hur man från i denna jämställda kyrka med kvinnliga ämbetsbärare och arkebiskop behandlade en av 1900-talets viktigaste kvinnliga kyrkliga gestalter. Det säger ganska mycket. Det var många trådar, men jag hoppas att ni har fått en någon sån här linje. Och så fortsätter vi samtalet.
Ja, det finns ju väldigt många olika trådar och tankar att dra i och kommentera. Det Dag säger där, kanske jag har hört någon gång tidigare, att nämnde man har sagt och uttalat, för du är ju inte alltid riktigt tyst. Det Annika sa tyckte jag var väldigt intressant att höra, därför att det har jag inte hört riktigt lika tydligt tidigare. En intressant sak där, det är ju hur du beskriver att kyrka ämbete enhet, hur den orsakade, alltså tog tag känslomässigt i dig och andra unga kvinnliga präster. Och det betyder ju att det fanns en massa sår på många olika håll, därför att den debatt som fördes och det som biskoparna gjorde sen på 90-talet, det som Dag beskrev, det orsakade ju också sår och sårigheter. Och det man möjligen då kunde säga, det är ju att kyrka, ämbete, enhet försökte ju ändå att samtala utifrån de olika positionerna. Och vi nådde ju inte fram till en enhet på det viset, men det var ändå vissa punkter i det här dokumentet där vi skrev att vi var eniga. Och sen var det de som bejakade ämbetsformen hade vissa punkter, och de som inte bejakade den hade andra punkter. Så det fanns ändå en början på ett samtal, och det finns ju också med i slutsatserna att det var viktigt med dessa samtal. Men den här rapporten, den havererade ju genom den debatt som fördes offentligt, och sen också biskopsmötets och kyrkomötets olika beslut. Sen kom det ju 10 år senare som resultat av en motion som Yngve hade i kyrkomötet, så kom ju ytterligare ett försök till samtal där då KG Hammar samtalade med biskop Bertil Gärtner. Och jag var också med i det sammanhanget. Men det havererade ju det också, därför att då fanns det ett antal samtalsgrupper i landet. Men när detta kom till kyrkostyrelsen så bara lades det ner. Det var inte intressant. Men jag har några punkter som jag vill ta upp. Och det första, det är ju hur svårt det är med mångfald i Svenska kyrkan. Därför att det som du reagerade på, Annika, och som Dag också tog upp, att det finns 2 tolkningsmässigt hedervärda ståndpunkter i den här frågan. Det kan man ju då säga att det är uttryck för en mångfald att beskriva det på det viset. Och det gick inte 1993 uppenbarligen att härbärgera eller gestalta eller ge utrymme åt en sån här mångfald. Och det tycker jag är någonting som man verkligen kan fundera över. Varför är det så svårt med att, så att säga, i samma rum ha ståndpunkter som inte är enstämmiga utan flerstämmiga? Det är ju samma debatt, eller har ju varit samma debatt i HBTQ-frågor, och där är det ju också så väldigt svårt att ha en mångfald. Sen kan man ju fundera lite också utifrån ett internationellt perspektiv. I Church of England, som många av oss har haft mycket kontakt med under årens lopp, där lyckades man, eller har i varje fall hittills lyckats, med att ge utrymme åt båda positionerna när det gäller ämbetsfrågan. Man har haft detta med Forward in Faith och Flying Bishops, och nu har vi någonting som kallas The Society. Och där då församlingar som står på den traditionella grunden då ställer sig under så kallade flygande biskopar, och där då ändå detta fungerar i varje fall hjälpligt. I Sverige valde man ju då en annan väg. Då valde man att en samvetsklausul som då gällde, det gällde ju då enskilda präster, väl igen, det var väl där gränsen gick, som då skulle kunna agera på ett visst sätt. Men man valde alltså i Sverige inte en strukturell lösning, utan man valde en personlig lösning, vilket i sin tur satte mer tryck på de enskilda personer som åberopade samvetsklausulen. Och dessutom så har det ju skett en förskjutning i synen på samvetet. Konungen äger ingen samvete tvinga eller tvinga låta, som det hette i den gamla grundlagen, den som byttes ut, var det 74? Ja. Och idag, att anföra samvetsskäl i vare sig den ena eller andra frågan, barnmorskor vid aborter, ja, det är ungefär att säga, ja det tycker du, men jag tycker på det här andra sättet. Så hela det här med samvete, det är en väldig förskjutning i det begreppet. Sen tycker jag det är intressant också att se linje bakåt. Och då tycker jag att en viktig punkt, det är biskopsmotionen vid kyrkomötet 1929. Därför att då fick biskoparna med sig kyrkomötet på att säga ja till en motion med olika krav på en, vad ska vi säga, religiöst motiverad folkkyrka. Och bland annat fritt utträde, och det fanns andra punkter också. Och eftersom det var så fram till år 2000 att lag stiftades i kyrkliga frågor gemensamt av kyrkomötet och riksdagen, så skickades ju då detta till riksdagen. Och regeringen och riksdagens svar på det här, det kom 1933 med kyrkofullmäktige institutionen då i början i städerna, stora städer. Och detta är då sin tur grunden för den, eller ett första steg i den politiseringen som vi plågas av idag. Man valde alltså istället för en religiöst motiverad folkkyrka, det låter lite som Einar Billing, så valde man att gå den, ska vi kalla den kommunala vägen. Någon har talat om att man valde den etniskt nationella vägen, då med ett territorialsystem som då täcker hela landet. Där tror jag var ett vägval med konsekvenser som vi inte riktigt har insett vidden av. Sven Tidevall har skrivit en del om detta. Och sen vill jag då påminna om att i kyrklig förnyelse på den gamla goda tiden, alltså på 60-talet, så tog man upp ett gammalt slagord som är minst lika aktuellt idag. Och det är från Gregorius den store, Libertas Ecclesiae. Och det är alltså kyrkans frihet ifrån politisk inblandning och makt. Både på det viset att kyrkan har politisk makt, vilket jag har skett åtskilliga gånger under kyrkohistorien. Men också så att politiska makter influerar och mer eller mindre styr kyrkan. En situation som vi ju är väldigt, väldigt väl medvetna om. Och sen den sista punkten som jag vill också nämna. Och det är ju det att vissa frågor, de tycks leva vidare, trots att de, så att säga, mänskligt sett ska vara döda. Abortfrågan är en sån fråga. Det hjälper inte hur mycket Sveriges riksdag lagstiftar om detta och hur hårt de politiska partierna tar tag i detta. Den lever kvar sitt liv under övriga frågor. Och jag tror också att det här med manligt och kvinnligt och kyrkans ämbete är också en sån här fråga. Den är inte löst, även om det kan tyckas så. Här kan man då ta in hela det ekumeniska perspektivet, men det ska jag inte göra här och nu. Några små synpunkter och kompletteringar till det som har sagts utav Dag och Annika. Och jag vet inte, skulle jag ställa någon fråga till dig? Jag tyckte du sa det. Kjell har någon fråga att säga. Alltså, nej. Ja. Nej, jag vet vad du svarar. Ja. Så tack så mycket för detta, för uppmärksamheten. Ja.
Jag kan ställa en fråga. framtiden om vi kommer att få en annan diskussion om. Jag läste David Eberhards bok Det stora könsexperimentet. Där säger han sådana saker som inte får sägas. Jag recenserade boken i tidningen Östra Småland, Nyheterna, med argumentet: det här kan jag säga det på, och sen kan jag fördärva vilket parti som helst och ta lösa repliker och lägga fram dem. Då blir folk arga. Då säger de: ja, det har David Eberhard sagt. Det kommer att tända alla diskussioner. Generellt, vad är skillnaden mellan män och kvinnor? Det går ner generellt. Och sen på personplanet. Om David Eberhards sänkning av manligt och kvinnligt stämmer, då skulle man kunna begripa att det borde tagit i könsfrågan om kvinnliga präster och manliga präster. Om det är så att kvinnor mer socialiserar och karlar inte får råd det, då kanske man förstår varför ledningsfunktionen är samma intäkt på en man. Hit ska vi gå, och inte vår kvinna, här ska vi samlas. Vi har aldrig vågat fråga så, därför att vi är så förbannat jämställda. I tanken alltså, inte i praktiken. Det här tror jag är frågor som tarvar uppmärksamhet, men det är att gå i minerad terräng överallt. Och varför är det det? Jag vågar inte ens fråga min yngsta dotter. Hon är då, har varit jämställdhetsanläggare på länsstyrelsen. Min äldsta dotter sa: farsan, man kan bli en sån som Emma av två skäl. Antingen för att man måste göra upp med sin förtryckande fader, eller för att man tar med sig värderingar hemifrån. Du behöver inte vara orolig. Så vad är det med könsfrågan som vi inte vågar ta i när vi har talat om ämnesfrågan? Var det tillräckligt provokativt för att sätta fart på andarna?
Ja. Har ordet här. Ja. Nu är det ju så lyckosamt, Dag och ni andra som är här, att den här könsfrågan har ju jag arbetat med akademiskt. Jag har ju skrivit en avhandling som heter Kön och bibeltolkning, som tittar på hur texterna i Nya Testamentets brevtexter tolkar, i vetenskapliga kommentarer tolkar texterna om kvinnor. Så jag har ju stött upp den här frågan ganska mycket. Jag ska säga något om det, för det är en viktig fråga som du, vilket område som du är på det. Och sen är det ytterligare lyckosamt att Johanna Andersson med mera disputerade den 13 september på en avhandling som heter så här, håll i nu, liksom inte vet det. Den nödvändiga manligheten, manlighet som soteriologisk signifikant i ämbetsdebatten. Så där har man tittat på ämbetsdebatten och gjort analyser av det. Så det finns kunskap kring frågan. Så här, jag tycker att det är en samhällsdebatt kring kön. Alltså det är väldigt, kvinnor är olika och män är olika. Och sen hur man vill liksom, svårigheten med den typen av diskussioner som Eberhard för och så vidare är ju att man liksom låser in i väldigt stereotypa sätt att vara på och tänka. Att man liksom polariserar manligt och kvinnligt på ett sätt som inte har varit så lyckat genom historien, kan man säga. I min avhandling så talade jag ju liksom om det, eller skrev ju om det på det här sättet, alltså tittade på det rent filosofiskt. Och det är ju så att, alltså vad kön är, det kan vi kanske aldrig riktigt, alltså den ontologiska komma åt, men däremot så kan vi lära oss om hur samhällen behandlar kvinnor och män, kvinnor och manligt och maktperspektiv, rättviseperspektiv och så vidare. Och då kan man se saker genom historien och så. Om man analyserar på det viset, så kan man analysera det, så kan man fundera över hur man vill ha det. Så det är väl, alltså det är svårt just för att det lätt hamnar i de här oerhört stereotypa, dikotomiska föreställningarna om kön, som också blir självuppfyllande profetior. Kvinnor och män är ju olika inom gruppen. Och jag tror att vi står i samhället inför väldigt många sådana diskussioner, tror jag, framöver. Vi lever ju i ett splittrat samhälle. där jämställdhet mellan könen är självklarhet för många, men helt främmande för andra grupper i samhället. Och det här kommer bli en stor utmaning. Nu ska inte jag prata om det, för det är mer i polisreportet. Men som svar på din fråga så tror jag att Eberhard förenklar det där. Och hur man ska föra de här diskussionerna, hur man ska förmedla forskning kring kön utan att hamna i fängslande roller som fängslar, det är en utmaning. Jag tänker i diskussionen, och det vore väldigt intressant om det skulle vara mer sådana diskussioner kring de här väldigt könskorrigeringar som sker. Och om man tittar på, jag läst ganska mycket om det där och tittat på utredningarna om det. Och det är ju helt uppenbart så att när man inte känner sig hemma i sin kropp så handlar det ganska mycket, och det kommer också fram till en utvisare, att man inte känner sig hemma i en könsroll, och det är liksom två helt olika saker. Så att man uppfattar det som att jag måste vara på det här sättet eller det här sättet. Och det där skulle vi behöva tittas på. Och sen att vi har unga människor idag som begår enormt kraftfulla hormonbehandlingar vid 15 års ålder med irreversibla förändringar av liksom bröst eller röst och sådär, som faktiskt inte går att återställa. Och också aggressiva liksom, kirurgiska ingrepp på friska kroppar när man inte liksom inte är vuxen. Det är en utmaning som också handlar om kön. Och jag har en kyrklig poäng här. Och där kyrkans etiska, teologiska röst är tyst. Det här att inte kunna föra diskussioner om komplicerade etiska frågor som abort. Jag anser att vi behöver ha en rätt abort, så det är inte det jag säger. Och det är en rad andra saker. Man måste kunna föra diskussionerna utan att det handlar om förbud. Det här handlar om etiskt jättekomplicerade frågor. Och kyrkans röst är tyst eller bara springer med liksom den allmänna Twitterflödet i de här frågorna. Jättekomplicerat. Så ja, vi lär oss svara på den frågan. Men lite försiktighet när det gäller könsdiskussionen. Jag hoppar in lite här. Jag vill minnas att jag hade något annat att säga om detta igår också, Fader Dag. Och för att ta några av de trådar som har varit nu idag, så dels detta som Annika här nu påpekar också, att tänk på att kön är en sak, genus är en annan sak, och det blir lätt förvirring när man använder de termerna som om de betyder samma sak. Men framförallt, vi måste lyssna på varandra oavsett grupperingar, oavsett kön, oavsett genus. Och det lät väl kanske lite grann, nu blir jag nog lite skarp här idag, det lät nog lite grann idag som att men igår så fick Anna prata om det här, och då har vi gjort det liksom, nu färdigt. Och så kan vi ställa det upp idag och efterlysa en diskussion om kön och genus. Och då kände jag att,
Det var inte det jag sa.
Nej, okej, bra. Då har
jag sa, i ämbetsfrågan, den specifika frågan om kvinnliga präster, har vi undvikit och inte vågat tala kön på något sätt. Och inte genus heller.
Vilket egentligen inte heller stämmer. För vi har haft ett antal grupper och grupperingar där vi åter och åter i åtminstone 20 års tid har försökt lyfta att eftersom de av oss som är tveksamma till kvinnliga präster bland annat anför det skälet att det finns väldigt många andra kallelser och funktioner i kyrkan som inte nödvändigtvis är knutna till kön, och den ståndpunkten kan man ju ha oavsett var man står i frågan om ifall kvinnor ska vara präster eller inte. Detta har vi försökt lyfta, och allting har ändå nästan alltid bara handlat om präster. Och det har vi gjort inom synoden, inom AKF, inom, ja men jag har varit med Ja, och jag också. Vem är det som syns och hörs och vem är det som inte syns och hörs? Och vem är det som till slut liksom ger upp? Detta är något man kan ta på allvar. Jag blev chockerad efter mitt anförande igår att det var så många företrädesvis kvinnor som kom fram och sa tack för att du säger detta. Jag har varit så ledsen så länge. Tack för att du säger detta. Det finns ju studier som visar, det finns en finsk studie, de har tappat namnet på forskaren, som har visat, och det där är ju alltid svårt liksom, med orsak och verkan och korrelationer och sådant naturligtvis, men att det finns en tendens att ju fler kvinnor desto mer, det är vissa frågor som man då liksom, som är mer, mer relationell karaktär, man lägger upp det på det viset i arbetet. Och det där måste man ju tala om naturligtvis. Måste man tala om det. Därför att, och det har jag har ju reagerat på det många gånger när jag kan höra människor säga att jag ska bli präst och jag ska jobba med människor eller så. Det är klart man jobbar med människor, men man är inte kurator eller socialarbetare eller sjuksköterska eller någonting annat som läkare. Och det är klart, det måste man ju diskutera. Vad är prästämbetets uppgift? Hur ser det ut? Och är det det man ska gå in i eller är det faktiskt någonting annat man söker? Men det är ju lite en annan fråga. Och sen vad som är hönan och ägget i korrelation i det där, så att säga, för kvinnor är ju olika, precis som män är olika. Men det är självklart så att man måste kunna föra en diskussion om det. Och att det är bekymmersamt. Alltså, vi har ju en förändrad prästroll, inte hos alla, inte överallt. Och det är inte heller alltid könsbundet, men det är klart att man måste föra en sån diskussion. Om det är så att det är mer än sociala aktörer eller någonting annat man ska vara. Men det här hänger ju också ihop med synen på kyrkans uppgift. Hur den ser ut. Och vad kyrkan är. Men det där vet ju ni. Det gör
det. Det är ont om marxisten numera. Men den grundläggande ekonomiska frågan skulle också ställas. Vad var det som var möjligt att göra för att få en kvinnlig kyrkotjänst? På 50-talet, ingenting, för det fanns inga pengar. Pengarna fanns i församlingarna och där var det prästtjänsten, kyrkotjänsten, gällde. Skulle man ha någonting på någon annan nivå, driva några nya projekt, så skulle pengarna hämtas från kyrkofonden som staten kontrollerade. Det sätts inte till något. Alltså Marx Sardin var den första som hade en anställning, nämligen på diakonistyrelsen, en enda tjänst. Och det var därför som svenska kyrkan var worst in the world, som det hette. Andra kyrkor hade ju ett lite andra system. Pengarna styrde också allt där. Det inte gick att göra några nya satsningar. Sen kunde Georg Lennart och andra få igenom sina motioner i kyrkomötet om andra kvinnliga tjänster. Och till sist kom de ju, men då i en förändrad kyrkostruktur. När jag skrev den här boken, En annan kyrka, så tyckte jag att jag kom på en poäng som jag inte sett så tydligt tidigare. Det fanns nästan lika många kvinnliga kyrkoarbetare som präster förr i världen. Prästfruarna. De var oavlönade och kostade ingenting. Det är också ett skamligt kapitel på många sätt. Jag skrattade ju, det hörde kärringarna, prästfruar i min egen ålder nu, säga, ja, när vi fick missiv till och församlingsnamnet. När vi fick missiv till, när jag var ung, tänkte jag, du är inte riktigt klok, det var ju inte du som fick missiv, det var din man. Men nu vet jag vad du sa. När vi fick missiv till, det var tankemodellen. Och då finns det en oskriven kvinnohistoria här, som kanske skulle skrivas, hur de tog makten i sina församlingar och var inte förspilld kvinnokraft, men organiserade det som kallas det frivilliga församlingsarbetet. Men frivilligt var det inte. Och församlingen hade synpunkter på prästfruar som inte helhjärtat ställde upp. Berta Ljunga till exempel, som var lite närklen och inte ville hålla på med det sociala. Det kommenterades i Nordsjöldag 50-talet. Fråga mig, jag var med, jag hörde.
Ja, jag heter Gita Andersson och är pensionerad präst i Sollentuna. Och jag blir så oerhört berörd av att vara med på sådana här dagar. Efter 40 års tjänst, där Kristus och förkunnelsen om Kristus har varit min absoluta passion i alla år. När jag prästvigdes så kan jag säga att jag kommer från en sekulär miljö och hade inte skolats. Var inte alls särskilt införstått i den här problematiken med manliga och kvinnliga präster. Vigd i Stockholms stift, där antagningen, prövningen bestod i ungefär en kvarts samtal med biskopen Ingerström. Det var så det gick till. Men jag har fått tjäna i Sollentuna församling med den här passionen för Kristus, för kyrkan. Under alla de här åren har jag samtidigt älskat er bröder, som jag vet har en annan ämnesyn. För mig är det självklart att ni också måste få finnas i vår stora kyrka. Precis som att jag hoppas att jag får finnas kvar i den här kyrkan, fastän att jag har en konservativ äktenskapssyn. Där finns en gräns för mig. Men för mig är det som så att vi, för Kristi skull, vi måste kunna finnas i samma älskade kyrka och tjäna vår Herre och församlingen där. Och jag håller verkligen med om det här, att det inte är så enkelt heller med bara kvinnligt och manligt, de här kategorierna. För jag har många gånger fått höra i min församling att ja, men det är när du leder som det händer någonting. Det är du som står för struktur och riktning och värnar det som är i centrum. Medan det kan finnas manliga kollegor som kanske har lite mer kategoriskt kvinnliga egenskaper. Det är inte så enkelt. Och det här som du antog upp, det går så bra. Men jag är glad att få finnas med i de här sammanhangen och jag vill signa er alla. Det här var lite oförberett, men jag blev helt så berörd av allting.
Nu tänkte jag ta plats i att läsa en bok för er. Det var en fotnot med förslag om man ska leva samman i Svenska kyrkan. Jag läser alla punkterna, sen tänker jag gå härifrån. Vad tänker du?
Att du går härifrån?
Ja, vi tänker lika. Punkt och punkt. Försoning är i och för kyrkan en bjudande plikt och i vår situation en förutsättning för gudstjänst och evangelisation i Svenska kyrkan. Se till att ta konflikten på allvar, lev med den, plågas av den, så att många längtar efter, ber om och arbetar för en lösning. Där är vi ännu inte. Låt präster och diakoner, diakonister tillsammans arbeta med frågorna om vad ämbetet är och hur manligt och kvinnligt gestaltas. Låt dem också skaffa sig kunskap om olika teologier om ämbetet, så att de sakligt kan förstå hur motparten tänker. Stimulera till kritisk reflektion om ämbetsformer och fundera på nytt över kyrkans annorlunda skap. Försök uppfatta vad de olika sidorna faktiskt är överens. Acceptera obetingat att övertygelse får synliga konsekvenser. Acceptera inte att människor får tycka vad de vill, men måste handla som majoriteten vill. Begär att vi får former för förbön för vår kyrka. Följ upp varje rykte om trakasserier. Vi kan hantera en saklig konflikt om åsikter och insikter, men aldrig kvinnors i orättvisor. Hävda utåt att det är ett värde med meningsmotsättningar i en kyrka, på samma sätt som en familj mår väl av att olika meningar bryts. Men det förutsätter att kyrkan och familjen är en trygg gemenskap. När människor hamnar i polemik med varandra, se då till att de får mötas för att klargöra var i motsättningarna består. Vi kallar det olika ämbetssyn, men egentligen är det så att vi inte tycker om varandra. Dra en skarp gräns mot dem som vill utmönstra andra ur Svenska kyrkan. Låt alltid meningsmotståndaren själv beskriva sin övertygelse. Var beredd med en prestigelös uppgörelse med gångna decennier sätt att hantera ämbetsdebatten. Om det måste gå mot en kyrkosplittring, se då till att göra det på ett ansvarigt sätt, i medvetande om vad som sker och varför det måste ske. Intresset ljuger aldrig eller alltid. Fråga, i vems intresse sker det som nu sker? När någon byter åsikt, begär att få veta på vilken grund och med vilka argument. Och sist, ta vara på de erfarenheter av 1958 års reform vi gör. Vi kan skriva erfarenhetsbaserad teori för att förstå om reformen fungerar eller inte. Allt efter Gamaliels ord, apostlärningarna 5. Så läste jag i den lärda boken.
Vem sände vår Svenska kyrkan? Det var 94, va? 95.